Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Jag är så enormt stolt över det här partnerskapet. För att lära sig vara närvarande i vardagen så är det ett hjälpsamt verktyg att just ha Mindfulness-appen när man ska hantera stress och förbättra sin sömn. Och jag skulle vilja tipsa om hur jag gör för att få in vanan att meditera. Ibland kommer jag av mig, men när jag får in rutin på det så gör jag det verkligen löpande. Och det jag gör då det är att jag mediterar samma tid och på samma plats varje dag. Börja hellre med någon minut varje dag istället för en längre stund och kom in i rutinen och öka sen därefter längden på meditationen. Det har i alla fall funkat för mig. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa Mindfulness-appen, för det finns så mycket att välja på där.
Han var trevlig. Ganska skön person. Vi gick och pratade i 10, vi gick undan en sväng i 10-20 meter. Och sen sa han, kan du lugna det här lite, bara några minuter så går jag och säger hej då till dem och. Och så, då kom en annan person bakifrån och sköt mig.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
I veckans avsnitt träffar jag den tidigare livvakten Carl Finnborg. Han har varit livvakt till multinationella ledare som oftast, men också för till exempel artisten 50 Cent och vid Margaret Thatchers 50-årsfest. Vad Carl inte visste då, det var att han en dag själv borde ha haft en livvakt. När han blev skjuten i benen och fick frätande syra kastat i ansiktet i en park utanför Stockholm mitt på dagen. Carl har haft ett innehållsrikt liv som har innefattat en hel del motgångar, men som han jobbat med mentalt, och det har gjort att han idag har en förmåga att se möjligheter istället för att lägga energi på att vara arg på saker som skett, utan hellre då valt att se vad han kan göra för skillnad. Nu har han skrivit en bok, Livvakten Carl, Kampen mot mig själv. Jag är nyfiken på så mycket. Hur hans vägar tog honom till livvaktsyrket. Hur det var att bevaka och skydda världens ledare runt om i världen. Och vad som faktiskt hände den dagen när han själv blev skjuten och fick syra som brände sönder hans ansikte. Och hur har han lyckats, utifrån allt han har varit med om, att inte se sig som offret, utan att istället se vad han kan göra utifrån sina nya förutsättningar. Så härligt att du är här nu. Nu är det ju nytt år. Hur har året startat?
Bra. Lugnt. Ja.
Lugna dagar.
Ja. Mycket återhämtning. Förra året fysiskt var nog mitt sämsta. Mentalt det bästa, men fysiskt det sämsta. En återhämtning och byta ut lite ännu fler reservdelar och operationer och fixa lite trasiga ställen på kroppen. Så hösten var operationer i axel och så näsa och mycket in och gräva i knät. Och så det var ett tufft år fysiskt förra året.
Men på vilket sätt var det bra mentalt då?
Mentalt för att det har varit, att skriva boken var en jäkla mental resa. Och jag trodde att jag var ganska klar med mycket av det sedan länge. Men när man skriver känns inte så mycket. Och sen när jag skulle läsa upp den och läsa in den och... För vi skickar ju fram och tillbaka hela tiden och man tycker och tänker, man ändrar och man drar bort och lägger till historier som inte passar och sådär. Så jag får ju bearbeta väldigt mycket, inte bara en gång utan 25 gånger. Men sen när jag skulle läsa upp den högt för mig själv eller läsa in den, då kom alla känslor på en gång. Så då blev det... mentalt skavsår, mentalt träningsläge. Det var tufft men väldigt, väldigt bra.
Hur lång tid tog det innan du landade i det som kom upp där?
Ja, men jag har nog inte landat. Jag har trott att jag har landat och sen hittar jag nya nivåer av att landa. Och jag känner väl nu att ju mer känslor som kommer fram, till exempel när jag ute och åker bil eller lyssnar på en låt när jag kör bil och är själv, då kommer känslor fram. Och det har alltid varit så. Men nu är det ännu mer. Och då tänker jag, det är väl bra.
Friskhet. Låter du känslorna komma fram på ett annat sätt än tidigare?
Ja, absolut. Absolut. Sista 5 åren så tycker jag nog har blivit ett känslomonster. Men jag känner massor och... både positivt och negativt och sorg och sådär, men jag känner mycket och jag ser det bara som positivt, för det det väger över på den positiva sidan liksom. Mm. Och tyngden av ett liv levt på något sätt.
Ja, du har ju verkligen levt kan man säga. Boken då som du har nu skrivit och som är en... Jag satt faktiskt och gick in på en av de här som har ljudböcker. Och så läste lite grann om kommentarerna därifrån. Och då var det en som skriver mycket bra bok och uppläsare, mycket läsvärd. Omskakande och så spännande att den är omöjlig att sluta lyssna på. Inspirerande och tankeväckande, välskriven bok. Bra uppläst av författaren som jag önskar läser in många fler böcker med sin behagliga röst.
Ja, tack.
Har du varit inne och kollat på de här kommentarerna?
Nej, inte så mycket.
Nej.
Faktiskt. Men det kanske jag ska göra. Det är en bra självkänsla boost.
Ja, verkligen. Ja. Men hur känns det att höra det? Det folk skriver.
Jag knäpper min familj på näsan. Det var... Ja, men de som är närmast mig så bara, va? Kan du läsa in en bok? Det trodde vi inte, liksom. Så det var ju mycket roligare. Jag trodde också, va? Ska vi inte ha någon professionell som läser in en bok? Men det verkar ha gått bra då. Ja.
Det blir ju på ett annat sätt tycker jag när man läser att du får ju berätta din historia istället för att man skriver sin historia.
Mm.
Förstår jag menar då?
Ja, att absolut.
Du berättar det för någon.
Ja. Och det är lättare för mig att uttrycka mig i tal. Och det var det som hände tror jag när jag sitter och läser in boken också. Att det landar på ett helt annat sätt i mig. Och det var då det blev jobbigt på riktigt. Faktiskt.
Jobbigt men bra.
Ja.
Det är ju oftast det som är så intressant att det jobbiga kan bli bra.
Ja.
När man väl landar in. Men vi ska komma tillbaka till mycket av det här kring din historia. För den har ju som sagt haft ganska många motgångar. Men du har ändå en sån positiv syn ändå på livet. De gångerna vi har pratat och viljan av att kunna hjälpa andra. Och det var en till som skrev en jättespännande men samtidigt sorglig bok, rekommenderas starkt. Och sorgligt, hur tänker du när hon säger det?
Ja men det beror helt på hur man tar det. Jag ser det nog inte som sorgligt. Jag är jättetacksam att jag har fått leva. Jag har ju skrivit, liksom jag har ju, vad heter det? Jag har ju gjort mitt liv medvetet sen jag blev 27 och varit medveten och har valt precis vad jag vill göra och varför. Och innan jag var 27 så levde jag mera lite reaktionärt och inte medvetet. Liksom, jag hade lite offerkofta, jag hade lite saker jag inte hade gått igenom och jag förstod inte heller att det är jag som skriver min bok, det är jag som ska se till att livet blir som jag vill det. Så nu ser jag fram emot resten och ska göra dem häftiga och roliga och det som jag vill uppleva. Så jag ser det nog inte som sorgligt. Jag är jättetacksam att jag har fått uppleva alla de här sakerna. Jag hade samtal med min mamma för ett par dagar sedan faktiskt. Vi pratade, för hon har ju läst boken och hon har lyssnat på boken. Och hon frågade så här, men om du inte hade fått ledgångsreumatism när du var 27, hur hade du levt idag då? Då sa jag, jag tror absolut att det är det bästa som har hänt mig, för jag hade varit död om inte jag hade fått ledgångsreumatism. 100%. Det var första eller andra riktiga örfilen och det var fantastiskt så här i efterhand. Det är jättejobbigt på daglig basis, men det är, för mig var det bara bra att få det. För jag hade flängt iväg för långt. Mm.
Ja, det är det som är så intressant när man kan se det i ett annat perspektiv.
Ja.
Och i det större perspektivet. Inte just när man är mitt uppe i det kanske.
Nej.
Men om man tittar då tillbaka lite grann för att få en bakgrund. För de som har missat dig, du har varit med en del nu före jul när boken släpptes. Men de som har missat då, så vad jag tycker är så fint med boken är ju att du väver in den här händelsen när du själv blev attackerad. Men också med bakgrunden. Så att det blir ju verkligen en bladvändare. För man kan liksom inte sluta läsa. För det din bakgrund och det som du är mitt i. Och du växte upp med mamma, pappa och en syster i Örebro. Väldigt tidigt i boken så berättar du om ett svek som påverkade dig när det gäller din pappa. Vad var det som hände?
Ja, men han försvann och träffade en ny som senare visade sig vara hans livskärlek egentligen. De var gifta sen tills han dog. Men han försvann från mitt liv när jag var runt 14-15. Och jag förstod inte riktigt varför. Upp till dess så hade jag en fantastisk uppväxt. I de åren som det räknas liksom, så hade jag en hel familj och jättenära min syster och jättenära min mamma och är fortfarande idag. Så det var verkligen väldigt, väldigt bra. Men där försvann han och lite hemligt smakeri och ja, men jag fick inte träffa honom som jag ville, och jag tog det ju där personligt såklart, och sen satte på mig offerkoftan ganska hårt efter det och började reagera på omvärlden och tyckte att allting var jobbigt och dåligt och ja.
Och det var ju också ett svek, för att det var ju någonting som hade pågått en tag utan att ni visste om det. Mm. Så det fanns ju en oärlighet kanske på det sättet. Var det, gjorde det det tyngre, tror du?
Definitivt brist på tillit och svårt att lita på folk efteråt. Att allt är inte guld som glimmar liksom. Lite så. Så det fick sig nog en törn där. Mm. Ja.
Men du började ju då som... och boxas en del, för sporten har ju varit viktig för dig genom åren. Och vad skulle du säga att den sporten betydde för dig? Var det mycket att det hade de här liksom aggressionerna, eller vände dig åt?
Ja, men en del av det, jag började tidigt med fotboll, tennis och gymnastik, och min syster var jättebra i gymnastik och urstark. Kanske därför jag överkompenserade mig och blev livvakt sen. För hon brottade ju ner mig ända tills jag var typ ja, 16, håller på att säga. Men det är hon säkert fortfarande. Men boxningen kom in efter skateboarden. Jag var i USA och åkte skateboard och sådär. Och sen kom jag hem och då var det mera... Ja, men då fick man börja gå på nattklubb och tjejer blev intressant. Och dörrvakt och sådär. Och sen var jag hade den här... osäkerhetskänslan och så här, kan jag om det gäller? Jag är ju ganska rädd, jag litar inte på, och många tankar och så. Då var gick jag in ner på boxningslokalen och tänkte att jag måste bli starkare mentalt. Det finns inget bättre ställe än kampsportsklubb då. Så då blev det boxning, och det var skönt på ett sätt, och så vare sig man vill eller inte, men stannar man kvar på en boxningsklubb eller idag MMA-klubb, så kommer man att bli mentalt starkare. För det, man får lära sig att ta stryk första åren innan man blir bra, och sen så blir det mer ge och ta, men man blir ju mentalt ganska härdad.
Men vad är det som gör att man blir mentalt stark? Jag tänker att man blir ju fysiskt stark såklart, för det är en fysisk sport också, men hur är det den hjälper dig att bli stark mentalt?
Men jag tror att det finns en tydlig hierarki. Ja, man får börja från botten, man är nybörjare. Det gör väldigt ont att bli slagen. Men även inom när det finns domare, så är det är jättejobbigt att gå in i en ring. Och det är därför jag älskar boxning och kampsport, för det är som livet i miniatyr. Att gå in i en ring och slåss mot någon, eller även om det finns regler och liksom tekniker och sånt där, så är du där och det är bara du, och du har en övermäktig motståndare, och speciellt i början så är man rädd, ny, inte så duktig, så då får man ganska mycket stryk, och du kan inte ge upp, utan man måste fortsätta fast det gör ont, och fast man är slut så är det tid kvar, och det är bara att fortsätta. Och det är lite grann som livet, att även om det gör ont, även om det är tufft, även om det är jobbigt och även om omvärlden är läskig, så kan man inte ge upp, utan det är bara att försöka hitta kraft och gå vidare liksom. Och det är man ju inte bra på bara för att, utan det är någonting man lär sig, och det lär man sig där, eller i andra idrotter också såklart, men det blir en accelererad turbokurva i learning curve i en boxningsring. För där är det liksom simma eller sjunk. Eller, förstår. Så det blir mentalt stärkande. Och det är en bra påbörjan till den här resan att bli bekväm i det obekväma.
För du pratade igen om det här med tilliten och att det här med pappa. För du var ändå just i tonåren när man är liksom på väg att formas och blir liksom ska börja närma sig att bli vuxen och man. Ja. Och i det läget då blir känna svek ifrån den som är den mannen man ser upp till. Mm. Hur skulle du säga att det formade dig som när du var på väg in i mansrollen?
Säkert inte så bra, kanske. Jag tror inte det. Jag reagerade ju på mina första förhållanden och kommande förhållanden med att vara likadan. Bättre att vara otrogen att bli än att vara otrogen mot. Och gå inte in djupt i förhållanden för att då blir man bara skadad. Liksom. Så jag reagerade, ja, men jag gjorde de klassiska misstagen från början. Och fick zona för det och vart, fick bryskt uppvaknande av att det här, ja visst man skadar ju andra och de andra mår dåligt. Men den jag skadade mest var ju mig själv. Det blev ju bara tommare och tommare och tommare. Men det är ju svårt. Relationer är ju jättesvårt.
Och också den här, jag tänkte på vad du skriver om att pappa kom ju och tittade på match.
Mm. Han dök upp där på min första match.
Ja, och vad hände i dig när du såg att han var där?
Ja, men jag växte säkert 2 meter och blev, kände mig oövervinnlig för en sekund. Och det hjälpte mig i den första matchen. Och sen så försvann han igen lite grann. Och gick tillbaka till det normala och jag åkte hem till Örebro. Och han bodde i Stockholm just då. Så ja, men det var en utmanande tid. Och jag förstod inte att det här behöver jag söka hjälp för eller ta hand om. Jag behöver ta hand om de här känslorna. Jag behöver gå igenom de här rädslorna och mitt levnadsmönster jag hade. Och det är inte så lätt att veta om ingen säger det till en. Liksom. Men jag märkte på konsekvenserna jag fick av mitt umgänge blev av en viss karaktär. Och mina kompisar, sättet vi levde på, men det var mest nattklubb och yta och sånt som betydde mycket och det var mer och mer ihåligt där.
Var det för att du inte ville känna?
Säkert. Eller det bara blev så på något sätt. Jag hade ingen plan utan jag rycktes med och umgicks med dem som mådde som jag. Tror jag.
Och där blev det ju ändå en del tokighet. Alltså du drogs ju åt det där hållet. Sen hade du också en problem, det nästa smäll fysiskt var ju då som du var inne på tidigare att du fick reumatism när du var 27.
Ja.
Hur var första symptomen av det?
Det var, jag fick en hälseninflammation och hade ont i ryggen och skulle gå en boxningsmatch och kunde inte springa. Jag kunde inte träna upp konditionen inför det. Och gick till en kiropraktor och på den tiden så hade de kvar sån här sträckbänk så man surrades fast i en bänk och så drog man ut ryggraden jättebra. Och så fick jag akupunktur samtidigt. Och efter den behandlingen så var hela kroppen som en öppen brännskada. Jag fick världens inflammation, jag kunde inte sätta på mig strumpor, kunde inte knyta eller knäppa gylfen, jag kunde inte knyta skorna, det var inflammerat överallt. Och så gick jag en match till då, men det gick ju inte så bra för jag kunde inte göra så mycket. Och sen in på sjukhus och fick diagnosen efter ett år tror jag. Med kronisk ledgångsreumatism. Och påbörja cellgifter och antiinflammatoriska och allt det där.
Hade ditt liv då också börjat med, för du gick ju lite genom det stökiga hållet. Mm. Hade det börjat redan innan?
Ja, det var i sin kulmen då. Jag höll det på. Och tack vare reumatismen så kunde jag inte fortsätta och dricka på helgerna eller gå ut på nattklubbar på helgerna eller jag kunde knappt gå då. Så det, båda de två, med insikterna började komma ikapp mig, ångesten kom ikapp mig och sjukdomen, kroppen kanske kom ikapp mig också. Så allting kom på samma gång.
För du var ju nästan på väg in mot det kriminella också, eller hur?
Ja, angränsande. Ja. På den tidens kriminella. I dagens samhälle kanske man skulle säga att det är guldgosse, men dåtidens sfär av kriminalitet var det väl nära.
Men vad var det som fick dig att vända? Dels så fick du reumatismen, men det var också en annan händelse som gjorde att du fick hjälp.
Ja, jag hade ju vaknat upp på söndagar, några söndagar i rad där och typ grät. Och av någon händelse så knackade på dörren och där stod en, inte en kompis, han var bara bekant. Han hette Patrik och undrade hur jag mådde och sådär. Vi hade sprungit på honom på krogen några gånger och han var alltid nykter och han kollade mig alltid i ögonen och sa, fasen, jag ser att du söker någonting annat än det här, eller hur? Och det var någonting med han. Han hade det där klippet i blicken och stod stadigt liksom. Så han bodde ju granne med mig då och knackade på och frågade om jag inte skulle med och träffa lite kompisar, och då sa jag vad som helst. Och så gick vi iväg till ett sånt där möte och så sen den dagen har jag varit nykter.
Och det var 12-stegsprogrammet då som du började?
Det var ett av de här, precis. Ett av de här 12-stegsmötena.
Men vad tänkte du första gången när du klev in? Det var ju ingenting som var planerat. Utan det ville...
Nej, jag tänkte så här, men jag var, när jag såg vilka som satt där, Örebro var ju en liten stad. Man har ju känt i de flesta eller hört talas om många, och där satt det ju. Det var ett mansmöte, så det var bara män där och några gamla värstingar som jag trodde var borta. Och så jag satte mig ner och lyssnade och så hörde de här männen prata känslor och rädslor och gottgörelser och hopp och tro och massa sådana här saker. Så då vart jag inte chockad, men de pratade om måendet och orsaken till där man hamnar, den var samma. De mådde likadant som jag, men de hade inte haft samma uppväxt som jag. De hade inte gjort samma saker. De kanske hade varit längre gångna i sina karriärer, men måendet var detsamma. Och det som sen händer om man fastnar på alkohol eller droger eller shoppar för mycket eller vad det nu kan vara för flyktmekanism, så var symptomen liknande, men måendet kände jag igen mig jättemycket i.
Ja. Och just det här att de pratade om känslor när du själv kanske hade försökt att inte känna.
Ja.
Hur var det för dig att börja prata om det?
Ja, då, det blev ju en bra skola att sätta ord på känslor. För att sätta ord på känslor, det är inte så att vi inte pratar känslor hemma, men jag hade sällan haft någonting att må dåligt över liksom. Jag hade en jävla bra uppväxt tills han försvann, och då var det jobbigt, och det kunde jag inte liksom sätta ord på eller komma ur på rätt sätt, och det är ju jäkligt svårt liksom. Men där fick jag hjälp med att börja göra inventeringen och gå igenom mina rädslor, allt man är rädd för, allt man harmas på, mina karaktärsdefekter och mina bra karaktärsdrag och så. Och verkligen sätta fingret på vad som är vad. Och då blir det mycket enklare helt plötsligt att sortera bland i känslolivet och säga, ja, men det är okej, det är okej att känna känsla, det är okej att vara rädd, men vad står rädslan för, vad påverkar det hos mig? Hur har jag agerat på en sån här rädsla förut? Och vad borde jag göra istället? Liksom. Och så fort man får den här mekanismen och insikten. Och det var väl det som var starkast av alla de här. Där jag fick till mig där. Och det är ingen kärnfysik på något sätt. Men man får ett system att precis som inventering på ett företag. Så får man en sanningsenlig bild hur det ligger till. Och vart vill jag nu? Liksom. Och det är inte att inte känna, utan det är ju att stanna kvar i känslan och vara i känslan och sen välja ett gynnsamt utgångsläge på en tråkig situation. Mm. Och det är det där med att ens få insikten om att jag kan välja själv ett utgångsläge som är bra efter en tuff situation. Det var nytt för mig, för jag har inte förstått att jag kan välja hur jag mår, jag kan välja. Ja, men jag fick reumatism, av vad synd om mig. Eller jag blev skjuten, av vad synd om mig. Jag förlorat öga, jag förlorat bla bla bla. Ja, det är jättesynd om mig. Och jag kan vara kvar och jag kan sörja mitt öga. Jag kan sörja att det blev som det blev och allt det där. Men nu då? Nu kan jag välja själv hur jag vill se på det. Och det är där jag insåg att det spelar ingen roll vad som händer med mig. Det som spelar roll är hur jag tar det och hur jag ser på det. För om jag ser på det som att det var meningen och det här kommer nog vara till det bästa för mig längre fram, då tar jag bort det jobbiga och så blir det, vänder jag det och väljer själv att det här blir en positiv erfarenhet. Och sen dess så har jag kunnat göra det. Och då hände ju skjutningen där sen när jag blev skjuten 2012. Då är jag ganska mentalt stark. Så vägen till att vända även där till något positivt är inte att jag får börja jobba med mig mentalt där och då. Då har jag hunnit jobbat med mig mentalt i 15 år ungefär. Så jag är ganska mentalt stark när det här kommer, tack och lov.
Men innan då vi kommer vidare nu till det som också hände sen, för det har ju hänt så mycket galna saker i ditt liv, om man kan säga det på det sättet, så blev du ju också livvakt sen.
Ja.
Men hur liksom, var kom den tanken ifrån?
Ja, men jag har alltid trott att jag skulle kunna leva på min sport eller någon av mina sporter. Jag kommer från en idrottsfamilj där idrott har varit det sättet vi umgås på och mycket. Vi tränar och tävlar i många saker och ett naturligt sätt att man tränar varje dag och man sköter kosten, man sköter sömnen för att man ska kunna träna bättre nästa dag i princip. Så det är en stor del av mig, och sen när jag fick ledgångsreumatismen så kände jag att ja, men jag kommer nog inte, och det var där läkarna sa, du kommer inte kunna leva på någon sport i något liksom elitsammanhang. Du kan ju fortsätta träna, men inte. Din kropp kommer inte att klara det. Så då var det ju ett nytt nuläge att proffs i något sport får jag släppa. Vad behöver jag göra då? Ja, men jag behöver ändå bygga upp min reumatiska kropp. För det, träning är ju bra, så då utbildade jag mig till personlig tränare och kostrådgivare och allt det där. Fick ett jobb på ett gym och så hamnade jag nere på Strandhotell i Borgholm på Öland en sommar. Och jobbade som PT för att liksom se vad träning och hälsovärden kan ju vara kul i alla fall. För det ligger lite i min värld. Och då såg jag livvakterna som var runt kungafamiljen där. Och tyckte att det där såg ju jäkligt spännande ut. Vältränade, men inte såklart proffsatleter. Men en högre fysik än normal måste man ju ha. Men de var ändå fokuserade på ett sätt som jag tyckte kändes likt en person som har det där drivet att bli väldigt, väldigt bra i en sport, och det attraherar mig. Så jag pratade med några av dem och jag pratade med en annan som var från den kommersiella livvaktsmarknaden som var där också. Och så fick jag egentligen det upplagt för mig att det finns tre olika vägar in i livvaktsyrket, och det ena är kommersiell, mest utomlands, militär eller polisiär och sen in på Säpo. Och då tog jag med mig där hem och satt och funderade i ett år ungefär. Och åkte upp på ett berg och satt och mediterade, och samtidigt så var det en kompis som dog i en fallskärmsolycka och någon annan kompis gick bort i en annan konstig sak och slut med tjejen, och jag var nykter, ren, klar med mig själv. Släppte den här känslomässiga ryggsäcken, och så kom den här pushen från en av de livvakterna att fasen, det finns en bra livvaktsskola i England, jag kan rekommendera in dig på den, och så jag tycker, ger en chans liksom. Så då sålde jag allt jag hade och drog. Och vi körde det. Och någon konstig anledning så såg de någonting i mig som de kunde fostra. Och bad mig komma över och göra en till livvaktsutbildning på ett annat ställe. Och bygga på och sen flytta över och så börja från början. Så det blev så.
Det är ju inte bara gå en livvaktsutbildning, utan den är ju ganska tuff.
Ja, men det var
men det utsätts ju för liksom... Ja. Som om saker och ting händer.
Och jag hade nog inte klarat den om jag... Jag tycker inte jag är intelligent nog egentligen. Eller smart nog. Jag är normal på en bra dag liksom, kanske. Men det jag hade som var till fördel var att jag var medveten om att rädslor kan man gå igenom. Och det är mycket som man ställs inför i en sån här kurs som är... läskigt, och det är våld mot den och det är hotbilder mot den, och det är allting okänt ganska mycket, och du vet inte hur dagen börjar, när den tar slut eller vad man ska göra, så man är hela tiden i det här obekväma som återigen man får tillbaka lite grann från boxningen eller sporter, att det är allt från att det är obekvämt att tävla inför folk till att det är obekvämt att få stryk inför folk eller att ja. Men den här resan att fortsätta med mentala skavsår eller att fortsätta utsätta sig för jobbiga saker, men ändå göra så gott jag kan. Liksom. Jag behöver inte vara bäst, jag behöver inte vinna, jag behöver bara fortsätta och fullfölja. Det vart den insikten och den styrkan jag hade från att göra den här rädsloinventeringen och mina karaktärsdefekter, det vart mitt starkaste kort på livvaktsskolan. Sen att jag alltid var nykter och jag hade släppt mitt ego liksom och insåg ju första dagen på kursen när det var 8 andra där från alla världens hörnkanter och alla hade gedigna polisiär eller militära specialförbandsutbildningar. Någon hade ju varit med i flera krig och liksom ärrade, ruttade grabbar som bara skulle göra en kommersiell livvaktsutbildning för att börja tjäna pengar i London och Paris liksom, bara för att få auktorisation typ. Och där var jag en reumatisk gammal boxare från Örebro liksom. Men det gick okej liksom och jag fick komma tillbaka. Ja.
Och sen jobbade du med det i ganska många år, ja, med stora multinationella ledare och
ja,
även vissa kända stora profiler också.
Ja, det blev så.
Hur skulle du beskriva det yrket? Kontrast. Det är kanske svårt att säga en vardag.
Ja, men det är kontrasternas värld liksom. Det är enorma kontraster tycker jag. Och det är det som var så häftigt med det tycker jag.
Vilka kontraster då tänker du?
Ja, men jag själv bodde ju i en kokvrå uppe vid Marble Arch. Och först bodde jag ihop med några andra livvaktskompisar. Och sen när man varit mer etablerad så bodde jag i en liten kokvrå. Och sen från den här kokvrån med gemensam dusch ute i korridoren. Och man handlar på Tesco's och det är rätt så dålig standard jämfört med svensk levnadsstandard och sådär. Och så är man på ett jobb i 3 månader och bor på The Dorchester eller The Lanesboro eller Ritz i Paris och åker privatjet och miljardärer och pengar överallt och kändisar överallt och stora namn. Så är det enorma kontraster och allt det där med den typen att leva så nära människor där ingen säger nej, där allting är öppet dygnet runt och de kan vakna och säga men idag känner jag för det här och så ut på planet och så sticker man runt halva jorden och så äter man lunch i ett land och åker och shoppar i ett annat land, tillbaks till London på kvällen och spelar kasino på till småtimmarna och det spelar ingen roll, det är alltid öppet någonstans liksom. Och sen efter jobbet är slut så tar jag tunnelbanan hem, står i kö och går till min kokvrå och kokar makaroner blir sned för att jag får åka buss och bussen kommer inte liksom. Nej, men det är starka kontraster. Det är kontrasternas värld och det har varit kul. Det var kul att få vara gäst och titta in i den världen och höra, tycker jag, det som jag har med mig idag, så att höra snacket i baksidan på den här, man åker kortege, man är med multinationella företagsledare och man hör hur de pratar om världspolitiken, geopolitiken, hur spelet sköts internationellt mellan länder och vad är det som ligger till grund för olika skeenden som man ser i media och hur man ser det vinklas i vissa mediekanaler jämfört med en helt annan händelse i en annan mediekanal. Och sen jag stod där på plats på marken när det hände så var det varken som det ena eller det andra. Men det finns vinklingar på båda två och det är intressant det där spelet att få ha sett en liten inblick i det ett tag.
Men du måste ha fått hört mycket saker.
Ja, men så är det ju. Jag är inte naiv efter de åren.
Nej.
Nej, men det är nära att få vara med och spela där ett tag. Men sen kände jag väl att det var, men jag blev också jäkligt imponerad av de som är på absoluta toppen av sina förmågor inom sina gebit liksom. Sen om det är en forskare eller om det är en minister eller en multinationell företag, de är så duktiga på det de gör och de jobbar så jäkla hårt och många timmar på en dag. Men sen om man, och en sån person som är så viktig är i Paris ena dagen och London kanske samma dag eller på eftermiddagen, så kollar de åt fel håll när man går över övergångsstället för att trafiken har bytt liksom. Och vissa ska inte beställa. Alltså det är, ibland kan det vara mer barnvakt än livvakt för en skarp hotbild, för att människorna man har att göra med är för viktiga De får inte kolla åt fel håll när de går över gatan, även om det är på väg till ett annat möte.
Man liksom tänker ju mest att livvakt har med att hålla onda människor, alltså människor som vill dem illa, borta. Ja. Ja. Men det är mycket mer, och det är också förstått mycket administrativt också, att man sitter och liksom researchar och gör hela den biten.
Jättemycket sånt, och mycket sitta och vänta i hotellfoajer utanför hotelldörrar eller flygplatser eller i bilar. Och man, mycket att sitta och vänta. Det är ett fruktansvärt tråkigt jobb många gånger.
Men vad skulle du säga att det är jobbet? Hur påverkades du av det? Om du tänker när du sen flyttade hem då 2009-2010, va?
Ja, 10.
Hur, vad den gjorde med dig den tiden?
Men jag växte upp, tror jag. Jag växte upp och blev... Där tyckte jag att jag blev en man på riktigt. Och ja, men, insikter om hur världen funkar och en mer av en brinnande drivkraft av att kan de så kan jag. Jag behöver bara hitta på vad jag vill göra härnäst. Om jag vill starta ett företag eller om jag vill... Vad vill jag göra nu själv med mitt liv? Nu har jag fått vara medpassager. Först var ju drivkraften att jag vill åka privatjet. Jag vill komma upp så pass högt i livvaktsbranschen att jag får se elitspelarna på jordklotet. Hur de lever, vad de gör, vad är det som gjorde att de kom dit. Och sen när jag har gjort det några år så tänkte jag, men vissa är ju... formidabla på allt de gör, och vissa har hamnat där för att de var födda in i rätt familj, och vissa har hamnat där av slumpen liksom. Men många har liksom tagit actions på sina idéer, och det är därför de har kommit väldigt långt. Och när jag var klar 2010 och reumatismen varit lite för tung, så kände jag att ja, men jag vill nog hem nu och testa det här med att starta företag och testa den branschen nu. Nu är jag klar operativ, jag har gjort det där, jag fick ju leva livvaktsbranschen på lånad tid egentligen också. Jag var egentligen lite för trasig för att hålla på med det där. Men det gick ju med smärtstillande och mycket mediciner, så gick det också. Men det hade inte gått hur länge som helst.
Men du var redo att åka hem?
Jag var klar.
Och starta ditt eget?
Ja.
Men vad du inte visste eller kunde ana då var ju att du själv 2012 faktiskt hade behövt en egen livvaktsbranschen.
Ja, jag kom igen 10 och så började jag släppa det här med... Jag märkte att jag var ganska en oskön person. Min syster gifte sig där i krokarna och jag satt mest och tänkte på nödutgångar och improviserade vapen.
Det var svårt att släppa livvaktsyrket?
Jag hade levt det där dygnet runt i så många år, så jag kunde inte riktigt släppa det. Och jag kunde inte liksom slappna av och bara vara Kalle igen. Och även om jag träffade släktingar så hade jag någon sorts roll som jag gick in i. Och det där fick jag feedback på av många, och jag försökte medvetet sluta och vara på det sättet och jobba och vara på spänn liksom, och vara beredd att ingripa liksom på. Och det är ett visst mindset att vara i det där. Och jag träffade en jäkligt duktig livvakt som är mitt uppe i sin karriär häromdagen, och jag kommer ihåg det där mindsetet att när som helst så sitter han och är beredd att hoppa in i vad som helst. Och det är ett speciellt mindset att ha det liksom. Och leva i det. Så det försökte jag göra mig av med. Och jobba 8-5, bygga upp ett, var med. Fick hoppa in i en del på ett företag och börja bygga upp en personsäkerhetsavdelning här i Stockholm. Med livvakter, fast då vara mer konsult och rådgivare och bygga upp ett normalt svenssonliv igen. Och runt 2012 så kände jag att nu kan jag börja slappna av. Nu börjar det bli normal igen liksom. Och det är då det smäller för mig.
Vad var det som hände?
Ja, men jag kom ur ett förhållande och sen bodde i Solna och gick och klippte mig. En tjej som klippte mig som ja, men det vart väl en liten blixt där på något sätt, och vi tog en fika och sen började vi dejta. Så det gick ganska fort. Fanns ett intresse. Och efter några, bara någon, jag förstod ganska fort att hon inte var, ja, hur ska man nu säga, det var inte helt okomplicerat. Var det inte. Hon var inte helt säker på att träffas ute offentligt, utan det fanns en skugga där på något sätt. Och jag kanske inte frågar så mycket mer. Det är inte det första mer om man träffar någon ny. Bara, men vad är det som har hänt? Och bara bli frågvis, utan man är ju rätt öppen och avslappnad när man börjar dejta någon sådär. Man vill inte ställa massa jobbiga frågor liksom. Men efter några veckor som hon hade barn med ett ex och efter det, när vi kände att vi kanske skulle vilja träffas lite oftare och dejta på riktigt sådär, så skulle vi, tyckte hon att det var en bra idé att berätta för sitt ex, och vi bokade en tid och plats i en park för att skaka hand, och det var där jag sen blev skjuten.
Ja, för vad hände då när du kom dit? Du hann aldrig träffa honom?
Jo, jag träffade honom.
Du träffade honom?
Ja, och barnen var där och hon var där och massor med människor var där, och solig söndag eftermiddag i augusti. Och han var trevlig. Ganska skön person. Och vi gick och pratade i 10, vi gick undan en sväng i 10-20 meter, och det var inget allvarligt så, utan, och det mindsetet jag hade är att det är klart man går och skakar hand med ett ex för att visa att den nya killen är okej och inte någon knäppjök som ska träffa någons barn. Vilket är för mig fullt normalt. Och sen sa han, kan du lugna det här lite, bara några minuter, så går jag och säger hej då till dem. Och så. Då kom en annan person bakifrån och sköt mig.
Så han tog bort dem? Så att du blev fri? Så att...
Ja, men precis. Så han gick tillbaka till lekparken och jag stod lite längre bort på en gräsmatta, och då kom det en annan person som redan satt där borta och väntade att jag skulle bli utpekad. Vem är han skakar hand med? Vem är han går dit med dit? Och så när han lämnade mig där så stod jag där själv, och då kom en kille bakifrån och sköt mig 5 gånger, tror jag.
Sköt dig 5 gånger i båda benen?
Ja.
Så båda... Och sen räckte inte det... Utan du fick också syra i ansiktet.
Ja, så först båda lårbena gick av och blev avskjutna, och sen vaden och sen mitt in i knät. Och en i baksida lår, tror jag. Ja. Så båda benen sköts av. Och då var det svårt att springa. Jag försökte springa, men då hamnade jag på backen. Och sen efter det så fick jag en till i knät och sen syra i ansiktet.
Vad minns du? Alltså... Ibland så säger folk som är med om någon, alltså någon olycka någonting, att de kommer inte ihåg, men du kände.
Ja, men jag kommer ihåg det mesta. Tyvärr. Jag kommer ihåg känslan. Det gjorde jätteont och benen slogs undan, och jag förstod inte riktigt varför. Det kändes som jag varit påkörd av en bil liksom, fast spetsigt på något sätt. Enorm kraft i. Jag har alltid undrat, för jag har hållit på ganska mycket med skjutvapen och i jobbet, och man har skjutit, och man, i en sån utbildning så tittar man också på hur sårskador blir och hur det ser ut och vad som händer och sådär. Så det var ett lite konstig fascination i det där, men och det var ett jäkla tumult i parken och folk skrek och slet upp sina barn från gungorna och tog skydd liksom. Det var ju nära barn och många andra. Sen gjorde det jävligt ont och kastade syra i ansiktet på mig, sen hoppade han i en bil och försvann därifrån. Och då tittade jag ner på mina ben som pekar åt fel håll, för att lårbenen gick av och fötterna har ju vridit sig åt fel håll, upplevde jag. Och började titta efter om jag hade en artärblödning, om det liksom pulserade.
Du var ändå så pass medveten trots det med syran i ansiktet att du till och med tänker så.
Absolut. Mm. Och min telefon låg 3-4 meter, för jag höll i den, och sen drog den i backen, en iPhone, vad det var på den tiden. 3-4 kanske. Och den stod en person bredvid som inte sprang. Alla andra sprang därifrån, men den här personen stod kvar, och det kanske var för att han var en av dem eller ville lyssna på vad jag skulle säga till polisen. Så han stod kvar där och blängde på mig och stod ovanför telefonen, och då blev telefonen väldigt viktig för mig, för sen när polisen kom så sa jag, du måste ta telefonen, för där, jag är inte en av dem på den sidan. Jag jobbar ju i säkerhetsbranschen liksom, och försökte få dem att förstå att den telefonen måste ni ta, för där har jag konversationer med näringslivstoppar och personskyddsklienter och upphandlingar. Men det är en laptop utan virusskydd på den tiden. Så telefonen var viktig. Och sen spärrade de av runt omkring mig och satte en tourniquet på vänstra låret högt uppe, om du vet vad en tourniquet
är. Nej,
vad är
det?
Ja, men det är något som man ser de flesta soldaterna på sig. Det är som ett litet, det är en plastpinne eller som en penna fast den är väldigt stark. Och sen sitter den fast i, skulle du kunna säga att det är så starkt som ett säkerhetsbälte fast smalare. Så sätter du den runt en, om du har ett djupt skärsår eller någonting, och så vrider man på den här pinnen och snurrar pinnen så hårt. Och det just därför är en ganska lång och stark pinne på det här, för att du ska få en hävstång och vrida om tills egentligen man skriker. Det ska sitta så hårt så att man egentligen skriker av smärta. Och då ska man helst vrida något varv till. Och sen sätter man fast den där så att det ska ett avsnörande förband. Men det är svårt att göra ett avsnörande förband för att stoppa en artärblödning med ett skärp eller egentligen ett snöre. Men har man en sån här tourniquet som man vrider den här pinnen på, så kan du skruva åt den jäkligt hårt. Så de satte en sån på mig i låret, för man var kanske osäker på om den hade tagit några inre artärer. Då, i och med att det var flera kulor i låren. Då. Och sen kom ambulans och de tog puls på mig och sen slängde de in mig i ambulansen, och då vart det mörkt, för då släckte de lampan. Och det här har jag fått reda på, för jag har alltid trott att jag hade ganska bra koll på den här dagen. Men nu när jag släppte boken så hörde en av ambulansförarna som var på plats, hörde av sig och sa, om du vill veta hur du var där och då så hör av dig. Och det gjorde jag. Så jag pratade just med en ambulansförare som var där den dagen, bara för en vecka innan jul tror jag.
Vad sa han då?
Hon sa, eller förerskan, hon berättade i princip samma sak för mig. Att du hade 65 i puls, du var lugn, du var medveten och du var saklig. Hon hade lite dåligt samvete. När de lyfte upp mig på båren så var det någonting som gjorde jäkligt ont, i och med att båda lårbenen gjorde ont. Och det var tydligen för en viss typ av bår de la upp mig på, att man var tvungen att lyfta upp mig på den med benen, och det gjorde jävligt ont. Och sen att jag upplevde att det blev väldigt mörkt i ambulansen var för att de släckte lyset för att känna det tryggare, och sen höll jag henne i handen på vägen in till sjukhuset, och så tryckte de in en jäkla massa morfin i mig då, och det var då det slutade göra ont, och sen kommer jag inte ihåg så mycket mer. Men det var en tuff halvtimme det där som gjorde.
Och att du har så starka minnen ifrån det. Och det är ju inte bara den händelsen är ju enormt traumatisk. Men sen så blev det också en tuff period på sjukhuset. För du,
ja, det var nästan värre.
Ja, men för du skriver om det, den här morfin, ja. Att du fick liksom bilder, eller drömde.
Dagmardrömmar på morfin, ja det var hemskt. Ja.
Var de oftast liksom åt skräckhållet? Eller?
Ja, absolut.
Vad fick du för...
Ja, men jag var övertygad om att sjukhuspersonalen skulle... jag hörde rösterna att men vi kan inte fixa alla hans skador, så vi får bryta av alla benen på honom och lägga honom i en låda och förvara honom i källaren i 50-60 år. Och då kanske vi har frysa ner honom i en liten låda. Så då kanske vi kan fixa honom om 50-60 år, om det ens går. Så det hade jag i huvudet hela tiden. Så när sjukhuspersonalen kom in ibland så tänkte jag att jag måste slåss för mitt liv. De är ju här för att ta mig liksom. Så det var, ja, men det var tuff, nästan tuffare faktiskt.
Hur länge var du på sjukhuset?
Från 19 augusti till oktober kanske, tror jag. Och forsades till olika sjukhus då. Gömdes undan på ett annat sjukhus på andra sidan stan efter man hade gjort de flesta, spika ihop ben och knän och sen börja ta hud från armar, att sätta huden i ansiktet börjar ju ramla av och byta ut, och så vrider det sig så där. Det är ju som att jobba med smält plast ungefär, och så korrigerar man och sen på med ny hud och försöka rädda örat, försöka rädda ögat, försöka rädda näsan och munnen och allt det där. Så det är många, många små operationer som jag forsades runt på då.
Och sen samtidigt så skulle du bli skyddad då, för det var fortfarande...
Ja, med rättegången tog väl en lång tid. Det tog väl nästan 1,5 år innan det där var klart liksom. För mig var det väl 5-6 förhör kanske. Jag kommer inte ihåg de första 3 eller 4 tror jag. Men sen började jag ta tag i det också. Runt jul ungefär så gick jag av all morfin. Och hamnade mer i en skyddslägenhet och hade börjat kunna gå med kryckor och sådär. Och där kom det tillbaka den här med egentligen att släppa sinnesrobönen egentligen. Släppa taget på det jag inte kan kontrollera. Typ rättegången, hotbild. Jag kan inte göra någonting åt det. Utan det jag kan kontrollera är min rehab. Och då fick jag ju, det var lätt för mig. För företaget jag jobbade på gick in och jobbade gratis runt mig och min familj och stötta upp med personskydd, hotbildsanalyser och samarbeta med polisen jättemycket. Så skyddet runt mig behövde inte jag tänka på. Till och med så att de sa till mig att du behöver inte oroa dig för det, utan det tar vi hand om. Du kan säga vad du tycker, men vi kommer nog inte lyssna på det, utan vi gör så här nu, för du får foka på rehab. Och min målsägande beträde sa, du behöver inte läsa förundersökningen heller. Du kan foka på din rehab. Så då var det väldigt enkelt för mig att jag tränar. That's it. Och ska komma tillbaks till firman. Och det var det absolut bästa för mig. För det visste jag att det kan jag göra. Och gladeligen gör liksom.
Det är det du kan påverka. Och sinnesrobönen då som är... Lär mig förmoda att ändra det jag kan, ro att acceptera det inte kan ändra, ja. Visdom nog att förstå skillnaden.
Ja men typ, Gud ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra och mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Typ samma sak, men bara att okej, men vad är då de här sakerna som jag inte kan kontrollera? Ja men det är de tre, okej, men vad är då de här sakerna som jag kan göra någonting åt? Ja men det är det här och det här. Bra, då gör jag det. Och så släpper jag andra liksom.
Men hur, man pratar mycket om det här liksom, nu med din rehab och hela den biten. Men det var ju alltså, ilskan mot den som... Man tänker att det måste ändå komma en ilska av att någon har gjort så här mot dig. Hur hanterade du den personen som skadade dig mentalt?
Jag gjorde det nog aldrig. Jag tänkte aldrig riktigt på det sättet. Utan jag såg det nog från början som att jag var bara ett instrumentellt hot som skulle underröjas. Och det handlade egentligen aldrig om mig. Det fanns ingenting personligt mot mig, utan jag var ju bara den nya pojkvännen som skulle bort liksom. Och det är lite grann samma med, tänker jag, med allt annat jag hade gått igenom, med boxningen eller reumatismen. Ja, men livet kastar sten på en ibland. Så är det. Och jag blev sönderslagen förut. Det har aldrig varit personligt någon gång, utan det handlar mest om att resa sig upp och gå vidare.
Men här fick du ändå ganska allvarliga skador. Första gången du fick se dig själv i spegeln.
Ja, det var ju runt december. Där tror jag, när jag gick av morfinet, som det var tufft. Ja.
Hur var det?
Ja, men det var nog då jag släppte taget och grät liksom. Och några minuter. Och sen var det klart. Typ. Ja, inte att jag inte slutar känna, men att det är svårt att gråta. Liksom. Det är jättesvårt. Men och en naturlig instinkt är att man stänger av det och sväljer och så gör man någonting liksom. Men då fick det komma, och jag hade tur, jag var själv då, jag bodde i en skyddslägenhet nära jobbet, så då fick det bli så liksom, och det var bra. Det behövs.
Det är en helt osannolik historia. Dels har du varit med om så mycket olika saker och ett väldigt speciellt yrke. Men också råkar ut för någonting så här. Och boken då som heter Livvakten Karl, kampen mot mig själv. Hur skulle du beskriva kampen mot mig själv? Vad är det för kamp?
Första gången jag blev nedsparkad var, jag tror jag, i fyran. Var i Haga centrum, och jag var ung, liten pojke, och det var någon från nian som kom bakifrån och sparkade mig i huvudet, så jag for i backen. Och så bara, ah, okej, okay. Så här kan det gå till också liksom. Det blev läskigt. Och vad gör jag då? Ja, men jag får börja vara street smart. Jag får börja vara lite vaken och öppen. Och sen ledde det in till sport och kampsport och boxning. För att ja, men det här borde inte kunna hända igen, tycker jag. Rädslor som jag hittade när jag gjorde inventeringen var ju ganska många. Rädsla för att inte räcka till, rädsla för att inte vara bra nog när det gäller, eller rädsla för att ge upp, eller rädsla för att bli bedragen av en nära relation. Eller det finns ju hur många, man fyller ju 4-5 A4 om man börjar verkligen skriva ner rädslor. Och rädslorna var ganska stora och starka hos mig, upptäckte jag. Och de kommer ganska ofta och de har ställt till det mycket för mig. Och det kan ju vara rädsla att vara, eller när egot greppar tag i om en, eller att liksom släppa på allt det där och se varför är jag här? Och det har väl alltid egentligen varit räddningen sen där, att alla rädslor har ställt till det för mig. När jag går igenom dem, när tillit går, rädsla knackar på dörren och tillit går och öppnar, så är det ingen där. Det har ju blivit min sanning. Och tillit till vad då? Ja, men till processen kanske, att det händer saker. Ja, men då är det till för att det ska hända. Varför det var skitjobbigt när föräldrarna skildes. Men det var till det bästa. Mamma träffade sin livskärlek efter det. Pappa träffade sin livskärlek. Det blev som det skulle bli. När jag fick reumatismen, det var det värsta just där och då, men det vart jävligt bra, för annars hade jag accepterat massa jobb som jag inte var tränat för i fasen Nicaragua eller Irak eller dit specialförbandssoldater ska jobba. Inte jag, jag var bra i storstäder och jag kan inte jobba i öknen eller i regnskogar, för att jag dels hade inte utbildning och dels så behöver jag mina reumatiska sprutor. Så jag var tvungen att tacka nej till de jobben även om jag fick erbjudandet. Så reumatismen räddade mig, för mitt ego hade sagt ja till allt det där. Och det finns ingen hejd på äventyren, det finns inget som bromsar där. Utan då hade jag sagt ja till det och det hade jag nog inte gjort så jäkla bra. Det hade kanske blivit katastrof. Så reumatismen har räddat mig mer gånger än den har ställt till det för mig. Och det var det min mamma sa i början. Vad tror du hade varit om du inte hade fått reumatism? Jag hade varit död. Och när jag blev skjuten sen och fått de här insikterna om det jag gjorde i London när jag bodde där, det var, jag jobbade på livvaktscirkusen i det där extrema kontrasterna, och när jag var ledig så gick jag på 12-stegsmöten och gick på meditationskurser och gick på yogaläger och bara hängde med sådana människor, så de kontrasterna var ju också enorma, men bli starkare i min övertygelse om att vad som än händer så finns det någon jäkla mening med det. Så när skjutningen hände och jag låg på sjukhus och vaknade upp där, så kommer tanken ganska fort att undrar vad meningen är med det här då? Så där tanken på hämnd kom aldrig för mig, utan det blev mer som ett, ja men det är väl som reumatismen, eller det är väl som skilsmässan. Och jag har alltid tänkt att jag ska skriva en bok, jag har alltid känt att jag kommer skriva en bok sedan jag var 10. Och där kom det så, det kanske är det här jag ska skriva om. Mindset och motståndskraft. Vad säger intuitionen om det här? Liksom intuitionen som jag har haft med mig i många genom åren. Så började jag lyssna på vad den säger istället. Så
det har varit en resa just som att man pratar med sig själv. Alltså den här kampen fram och tillbaka. Ska det här eller det här? Och våga ta den. Men det verkar definitivt som att rädslan har varit egentligen det ordet som har varit det som du har fått jobbat mest med.
Absolut. Definitivt. Så det är det som är kampen mot mig själv. Det är mot mig och min kropp med reumatismen. Mot rädslor som kommer dagligen. Eller jag kan inte, jag borde inte, inte kan väl jag. Det är också rädslor liksom. Inte ska väl jag kunna starta ett företag med någon professor och sådär. Inte kan väl jag skriva en bok liksom. Det är också rädslor. Och hela den här kampen mot mig själv. Eller inte kan väl jag vara plastpappa till tonårsdöttrar. Eller inte. Jo, jag kan. Jag behöver inte göra perfekt. Men jag kan visst det liksom. Så den här kampen mot mig själv. Nu är det ju läskigt med omvärldsläget. Ja, men vad fan, det här kan vi också klara. Liksom. Vi kan också hjälpas åt här. Liksom. Det behöver inte heller vara perfekt. Men fan svensk stål som Paolo Roberto brukar säga. Det finns kvar i alla oss, tror jag. Och det är lite anledningen till också boken, att de sista åren så har jag känt att det här, man, jag själv men många andra och yngre generationer tror jag också, men det är lätt att hamna, vi blir så bekväma hela tiden samtidigt som omvärlden blir ganska så, i min värld, farligare. Det går mot ett crescendo som är kanske inte så gynnsamt, hoppas det går bra, men det kanske blir jättemycket sämre liksom. Då behöver vi ha ett mentalt mindset som säger att jo, men det kan vi, visst det. Ja.
För det är ju också så att det som sker i omvärlden, och som du säger, det blir värre. Men vi får också informationen på ett annat sätt idag än vad vi fick för, ja, säg 20-30 år sedan. Alltså ja. Det pumpas ju in bilder hela tiden. Så att vår amygdala i hjärnan som är vår varnings... Alltså den jobbar ju på helspänn hela tiden. Och det är verkligen klart att de här rädslorna... Att vi har, om man då tittar på det, så är det ju ofta rädslor det handlar om. Mm. Men att lära sig att möta dem och inte kanske vara rädd för rädslan.
Precis.
Att komma till det. Hur ser ditt liv ut idag?
Men jag är anställd, jag jobbar med att skyddsplaceringar, att hjälpa dem som var i en sån situation som jag var en gång i tiden. Sen har jag en startup med en tjej som heter Susanne som har med en riskbedömningsapp att göra, som vi får se vad som händer med. Och sen är det bok och föreläsningar, och det är det jag tycker är roligast. Att prata om det här med mindset och motståndskraft och livsresa och sånt där, det är det roligaste.
Jag vet att du väldigt gärna hjälper andra.
Mm. Genom att prata om hur imperfekt och hur snett det kan gå, håller jag på att säga. men genom att prata med mig, om mig själv öppet och naket, så får andra hjälp faktiskt, märker jag. Och då är det lättare att identifiera vart man själv kan anpassa det i sitt liv och gå emot sina rädslor eller sina motstånd som man har. Alla har vi våra kors att bära på något sätt, och motstånd överallt. Livet är inte så jäkla lätt liksom.
Nej, och det som Christer Olsson som har varit här ett par gånger, han pratar just där med mening. Att det kanske inte alltid är mening med att något sker, men att man skapar en mening med det som har skett.
Precis.
Att det kanske inte finns en mening med att en person blir skjuten, men hur kan du skapa en mening? För det har ju redan skett. Ja, men det är ju att dela med dig av dina erfarenheter.
Ja, och jag tror mitt liv hade inte sett ut så här bra som det gör nu om jag inte hade blivit skjuten. Aldrig. Det hade aldrig varit så här bra då.
Det är ju fantastiskt att du delar mer av det, för jag tror att det kan stärka många, eftersom du verkligen har en erfarenhet där man skulle kunna ha fastnat i att det är synd om mig, alltså att det är varför jag, etc. Ja. Men att du hittar en mening och säger att idag är det bättre än någonsin.
Ja. Och för mig hjälper det faktiskt, delar av det här arbetet är att försöka att hitta en tro på någonting större än sig själv och släppa taget liksom. Jag gör såna här kvällsinventeringar där man skriver vad jag gjort bra idag, vad jag är tacksam för idag, och fokusera mycket på tacksamhet, och men också vad jag har gjort för att bidra till mitt livsmål. Och vad är, om man har ett tydligt livsmål. Och mitt livsmål är, jag hörde en kille, jag snodde hans, David Goggins, vet du säkert vem det är. Han vill förvåna dem på andra sidan, och det där resonerar starkt i mig, att jag har många kompisar som har försvunnit eller gått över till andra sidan, och pappa gick bort för några år sedan och många andra, att när man väl kommer över på andra sidan så kanske det står någon där med checklistan och säger, fasen, vi såg att du skulle få reumatism och vi såg att du skulle gå igenom det här, men vi såg inte att du skulle vända dig till att göra allt det här. Fan, bra jobbat. Det trodde vi aldrig liksom, att förvåna dem på andra sidan. Och det kan jag känna att, ja, men det är ett jäkla bra mål som jag kan köpa. Och är det inte så att det bara blir svart, fine, då har jag ändå gjort det ännu bättre nu när jag är här. Men om det är så, det vore ju skithäftigt. Och då, när det är det som är målet, då blir sånt här som skilsmässan, skjutningen, reumatismen, jag förlorar ett öga, det är jobbigt att vakna varje morgon för att det gör så jävla ont i kroppen. Det blir bara krydda på den här vägen till. För om jag inte har något jobbigt att kämpa mot, mig själv, min kropp, mina rädslor, men ändå levererar och gör saker och skriver de sista kapitlerna i livet på ett häftigt, bra sätt enligt det jag tycker är värdefullt liksom. Då blir de här katastroferna, situationstecken, bara saker som förgyller resan liksom. Det blir bara bra.
Fattar, det är så häftigt att höra dig berätta. Och det är, jag är väldigt, väldigt glad över att du delar med dig av din erfarenhet och vad den har gett dig idag och framåt. Mm. Vad du tar med dig av den. Och jag säger det igen, jag tycker att den här boken är helt fantastisk och den är en bladvändare.
Ja, tack.
Så den tycker jag verkligen ska antingen gå in och lyssna på den, för det är ju väldigt många som uppskattat din berättande röst, men annars också läs den. Om man nu lite kort bara ska säga, vad är du nyfiken på?
Jag är ju super nyfiken på longevity och konsumerar allt i kaninhålen på YouTube om leva länge och hur man ska äta eller inte äta och vilket vatten man ska dricka och allt det där är jag nyfiken på. Och följer slaviskt alla de här som går i fronten på där, det tycker jag är spännande. Och sen skulle man gärna vara nyfiken på vad som, hur det tänks och det geopolitiska spelet just nu runt omkring i omvärlden liksom. Vad är det för penseldrag som planeras? Och det är jag också nyfiken på. Men träning och hälsa och mindset.
Det vi kan påverka här och nu.
Ja, precis.
Tack snälla Kalle för att du kom.
Tack.
Tusen tack. Och jag vill brukar alltid att vi avslutar med en låt. Vad brukar du lyssna på med musik?
Jag lyssnar ju på sån här, jag har snurrat in på sån här Motown och gamla såna låtar. Så jag, Fleetwood Mac Everywhere funkar också jättebra.
Fleetwood Mac Everywhere?
Ja.
Lyssnar du ofta på den?
Den är med i uppvärmningen på min träningsspellista.
Går du igång då?
Ja, men det blir så här, mjuka igång lite grann innan man trycker på med lite högre.
Ja, vad härligt. Men då avslutar vi med den.
Tack.
Tack snälla.
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.